Filipperbrevet som kan sammanfattas i orden att leva Jesus Kristus. Och ett brev som jag tycker är väldigt starkt, därför att Paulus skriver så mycket om glädje. Det kallas ju glädjens brev. Trots omständigheter och trots att han satt i fängelse när han skrev det här brevet. Det är fantastiskt. En glädje i hjärtat som bara Jesus kan ge. Oberoende av omständigheter. Eller oavsett omständigheter. Och jag berättade också då om ett väldigt starkt tilltal som jag fick vid ett tillfälle när jag la krav på mig själv. Och kom in i det här att man måste göra, man måste tjäna, man måste göra. Som är lätt för oss kristna att komma in ibland. Därför att vi vill mycket. Vi vill ju vittna om Jesus och vill tjäna honom. Men det är inte alltid vi går i takt med honom, så att säga, med den helige ande. Men jag fick till det där tilltalet en gång. Men tydligt hörde jag den helige ande tala. Och han sa, du ska bara vara för mig. Du ska bara vara för mig. Och i den stunden när jag hörde det där och det fick sjunka in i mitt inre, i mitt hjärta, då brast det där oket, tunga slavoket liksom, som jag hade varit under en tid. Att bara vara för Jesus. Och det är ju så det ska vara, att vi kommer in i det. Och det får vi påminnas om gång på gång. Gång på gång. Att vi inte tar på oss bördor eller ok som vi inte ämnade att bära. Men att vi kan vara kär för Jesus. Leva Jesus Kristus. Att han får leva genom oss. Du nämnde också de här starka orden hur Jesus var. Där vi uppmanas att vara så till sinne som Jesus Kristus var, som ödmjuka sig. Och så vidare beskrivs i tror det andra kapitlet. Ja. Han ödmjukar sig ända in i döden. När vi tänker på vad det innebär, då slår det all hierarki, all slags hierarki till marken. Och Jesus Kristus finns inget sånt. Den största är den minsta. Den som är störst i Guds rike. Den som tjänar mest och så vidare. Det är annorlunda rike. Den nyckelversen kan man väl säga. I Filipperbrevet är. Vers 21. I första kapitlet. Där Paulus skriver. Ty att leva det är för mig Kristus. Och att dö det är för mig en vinning. Eller en vinst. Att leva. Det är för mig Kristus. Och att dö, det är för mig en vinst. Och jag hade ett intressant samtal med Birgit och Elon efter vi fikat. Och vi var överens om allt, förstod jag i det här budskapet. Men så sa Elon så här till mig, det enda jag saknade, det var att du inte tog upp andra delen av den versen så mycket. Jag tog ju upp första delen, att leva det är för mig Kristus. Livet är att leva Jesus Kristus. Men du tog inte upp den andra delen, sa han. Att dö är för mig en vinst. Och så sa han så här. Är vi beredda att dö för Jesus? Är vi villiga att betala priset? Som de flesta apostlarna fick göra. Utom Johannes vet vi. Ja, är vi villiga och dö? Är vi villiga att betala det priset? Och jag sa nej, det är vi nog inte. För vi är så vana på våran trygghet här. Vi är tacksamma för den. Vi tackar Gud för den trygghet vi lever i. Men jag vet inte om man är beredd att betala det priset. Det är lätt att säga, men att göra. Det kanske vi inte är så, men jag tror att det kommer andra tider. När också vi prövas. Vi ber om väckelse, för vi tror på väckelse. För vi vet att väckelsen kommer. Inte för att vi önskar det, men det är för att Gud har lovat det. Det kommer en skörd i Sverige. Det kommer en skörd också i Sverige. Jag tror inte på en sån där jättevåldsamt stor skörd. Jag har inte tro för det. Men jag tror på utifrån det jag vet att Gud har talat. Och den har talat till mig. Det kommer en skörd. Också i Tanumshede. Och i Strömstad. Och alla orter. Där Gud kommer att verka. Men jag tänker på en profetia. Av en man som är känd för profetisk gåva. och respekterar. Och det var en lång profetia, men det var en mening i den profetian som löd så här: där det största lidandet har varit, där kommer de största skördarna att bärgas. Och då tänker man, är klart, gode Gud, förbarma dig över oss. Hur mycket har vi fått lida? Hur mycket har vi? Hur högt pris har vi betalat? Men det kan ju komma andra tider. Och det är väl lite det som jag kommer att gå in på här idag. Så det är på ett sätt ganska allvarligt. Och det är inget som jag egentligen borde tala om, för jag gråter så fort jag läser dem och hör sånt där. men jag känner ändå, och jag vill också berätta om ett par drömmar som jag har haft sista tiden. Och som jag vet det är från att Gud har talat. Jag vet det därför att det är, efteråt upptäckte vi att det var många, både här och var i världen, som Gud har sagt samma till den sista tiden. Men jag vill ge några exempel här. I Kina, det känner vi till säkert alla, när boxarupproret var år 1900, då dödades 30 000 kristna kineser och 232 västerländska missionärer. 41 var svenska, och det var 15 också av deras barn som dödades. Änkan till en av till den första Kina-missionären, som var svensk, utsänd från Helgelseförbundet. Änkan till honom predikade på Torpkonferensen samma år. Och predikade utifrån detta, som hade hänt i Kina. Det ledde till att på eftermötet var det så många som var beredda att resa ut till Kina istället för de som hade blivit dödade och mördats. Så de kunde inte ta emot alla. Så många var beredda att åka ut i deras ställe. Det här har jag hört berätta av en som jag känner mycket väl, en pastor inom Helgelseförbundet. Broder Jon, den här kinesen som skrev Den himmelske mannen, i den boken som ni säkert känner till, han skriver så här i slutet av boken, när han har då kommit ut och Gud på ett mirakulöst sätt förde honom ut ur fängelse och ut från Kina. Och han kom, jag tror det var i Tyskland och var då. Han skriver så här: en dag kanske jag blir dödad för evangeliets skull i något muslimskt eller buddhistiskt land. Om du skulle få höra sådana nyheter, så ska du inte sörja för min skull, utan sörj för de miljoner dyrbara själar som är under Satans slaveri utan evangeliskt vittnesbörd. Döden är inte slutet för en Guds tjänare, bara ingången till en evighet i hans närhet. Vi är inte kallade att leva efter mänskliga idéer, utan det enda som betyder något är lydnad mot Guds ord och hans ledning i våra liv. Och jag har också en del andra citat här som nästan är svåra att läsa, men jag har läst en bok som jag kan rekommendera av broder Andrew som heter Hemlig frihet. Broder Andrew startade en organisation som heter Open Doors, som har spridit biblar. Jag vet inte om ni har talat om den. Spridit biblar, förde in biblar under kommunisttiden i kommuniststater. I Europa, i Ryssland. Och alltså har riskerat livet många gånger. Han har arbetat med detta och fört in biblar även i Kina och många länder. Smugglat in biblar. Och varit med om många, många Guds mirakel alla de här åren. Och han har skrivit en bok och berättar om vad Gud gör idag i de muslimska länderna. Och där finns ju många exempel också av de här som vi säkert har talat om, att väldigt många muslimer får syner, uppenbarelser och drömmar om Jesus och blir på det sättet frälsta. Men de får betala ett högt pris, därför att det kallas ju i många muslimska länder att det är religionsfrihet. Och religionsfrihet på det sättet att om man är född kristen är det okej. Även om man är minoritet och även förföljd för den skull. Men dessvärre om man är muslim, och konverterar till kristendomen och blir kristen, då riskerar man livet. Då är det inte på tal om någon religionsfrihet längre. Det är så det fungerar. Och här är en man, en kille, en ung kille, ganska nygift, som då hade fått fly ut där med muslimska landet som han blev troende då. Eller sitt hemland då. Jag bara läsa några korta radioboken. Hans bästa kompisar, två killar, blev misshandlade och dödade för sin tro på Jesus. Han levde under hot, dödshot själv. Han och hans fru fick fly till Cypern. Det står inte i boken vilket land det gäller, därför att skydda dem då. Han träffar broder Andrew på Cypern och de samtalar. Och den här killen, han är beredd att ge upp. För det de har gått igenom. Och samtidigt så vill han fortsätta arbetet. För han har kallelsen från Gud. Då säger han, Andrew säger till honom, om du blir dödad eller din fru och dina barn, vad händer sen? Och han svarar, arbetet stoppas. Broder Andrew säger, gör det. Finns det inga andra som Gud kan resa upp och omvända? Och när det gäller dig och din familj, varför har ni tjänat Gud så troget? Om de dödar dig, vad har du förlorat? Ett ljus tändes. Om de dödar mig, får jag vara med Herren. För första gången på flera dagar log Botros. Nadira, hans fru. Nadira och jag har pratat om hur vi längtar efter att en gång få höra. Bra gjort, du gode och trogne tjänare. Andrew lutade sig tillbaka i sin stol. Han behövde inte säga mer. Butros tankar var fokuserade åt rätt håll. Det var en lång väg att gå, men helandet hade börjat. De fortsatte sen och vände tillbaka till sitt land. Med risk för livet fortsätter de arbeta. Apostlagärningarna 5:41 står de apostlarna när de gick ut från stora rådet. De hade blivit piskade. De förbjöds att tala i Jesu namn. Men det står att de var glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Jesus säger själv i Matteus 24, ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Och nu ser vi allt tydligare, och ni vet att vi har varnat för det, både jag och jag, lång tid. Vi har varnat på hemsidan, eller varnat, men uppmärksammat för det ena profetien efter den andra vår uppfyllelse. Och antalet på hemsidan bara ökar. Vi får mängder med mejl, vi har fått telefonsamtal också. Och människor som vill veta, för de ser och de känner på sig vad som händer. Hur nära slutet vi är. Hur sen tiden är. En del har fått profetiska varningar eller uppenbarelser som de får bekräftat när de läser på hemsidan. Och så vidare. Och samtidigt är det många som inte alls vill höra eller veta eller se. Janne och jag hade ett radioprogram för ett par veckor sedan med Ove Larsson i Göteborg på, vad heter det, gospel?
Radio for gospel.
Radio for gospel. Det är 2 timmar på lördagskvällen, mellan 22 och 24 på kvällen. Och där berättar också, vi talar just om, mycket om det profetiska, om tidstecken och så här. Och Ove berättade att han en natt vaknade och vart klarvaken. Han bodde i ett stort hyreshus i Högsbo i Göteborg. Och han kunde inte somna, så han gick ut i köket och skulle ta lite juice. Och då fick han plötsligt höra 4 ord tydligt och klart. Stör inte, vi sover. Och då tänkte han, ja, men vad betyder det? Ja, det kanske är att jag ska vara tyst, för det bor ju mycket folk här och alla sover ju mitt i natten, tänkte han då. Men så visade Gud honom hur det satt skyltar över många, många kyrkportar där det stod, stör inte, vi sover. Och han blev ganska skakad över det här. Och de fick en ny föreståndare för närradion för 2 år sedan, tror jag det var. Och han hade fått ett starkt tilltal ifrån Gud att det här programmet ska användas till framför allt att tala om min återkomst, sa Herren Jesus då. Tala om min återkomst och varna för tiden och väck människor för vad som är på gång, vad som händer. Det finns så mycket egentligen att säga om det som pågår, men det som kanske berör oss mest, det är den vår ekumeniken är på väg i våra sammanhang. Det blir allt tydligare. I december kommer det vara ett stort möte om klimatet i Köpenhamn, där man då är helt inne på det här att starta en världsregering. Alla måste se sig som världsmedborgare och så vidare. Den som är i centrum och den som på ett sätt faktiskt verkar vara spindeln i nätet, det är faktiskt påven i Rom. Väldigt mycket dras dit. Och vad gör man här i ekumeniken? Jo, alla ska gå samman och alla ska dras mot Rom och alla ska in under påven. Och det kommer ju låta bra, det kommer inte låta som jag säger det naturligtvis. Utan man resonerar utifrån att är vi många så blir vi starka och vi måste hålla samman. Så ser man inte vad man för in här. Vad detta är. Romerska katolska kyrkan har inte gjort upp eller ändrat en enda punkt i sina läror. Man tillber Maria, man tillber helgon. Man har mängd med obibliska läror som är ren hädelse mot Gud. Det finns frälsta katoliker som har lärt känna Jesus. Och det finns många människor i de här sammanhang som är vilseledda. Det finns också de som har fått öppnade ögon när de själva läser Bibeln och ser sanningen. Men allt det här som man för samman, för man resonerar, men vi måste vara med för vi kan påverka. Men kan man det? Sveriges kristna råd till exempel, när man samlas för att påverka. Idag har Sveriges kristna råd gjort sig känt för att kritisera Israel. Och vad gör de då som inte har den åsikten? För det är majoriteten som avgör. Det är en röst som hörs. Det finns bara ett sätt, och det är att dra sig ut därifrån. Och stora rörelser som påverkar kristenheten idag, som framförallt kommer från Amerika, för in allt det här. Katolicism i våra sammanhang också, även i pingströrelsen. Mysticism, mystik, är väldigt populärt. Och nu vill jag citera, för vi skriver på nätet, Janne och jag, Olins funderingar kallas det, där vi har lite korta sammanfattningar av läget sådär. Och det är det som väldigt många följer, för där får man lite sammanfattning. Och jag skrev för ett tag sedan, bland annat det här. New Age-författaren, alltså New Age-författaren Marilyn Ferguson, hon har skrivit en bok som heter The Aquarian Conspiracy. Hon säger så här: 31% av alla som är involverade i New Age-andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön. Det säger en New Age-are. Kontemplativ bön, det finns också hos en del som vill föra in i pingströrelsen. Det är hinduism i kristna kläder, inom citationstecken. Det var det. En blindhet, en naivitet, där man inte ser. Vi måste läsa Guds ord och se utifrån Guds ord vad det säger, vad det står. Vad Bibeln varnar för. Frågan många ställer, men måste vi lida? Varför skulle vi lida? Skulle vi vara med om det här, allt det här svåra som beskrivs i ändens tid och som Jesus beskriver bland annat om Matteus 24, andra Thessalonikerbrevet 2, många många profetier, Johannes uppenbarelseboken. Skulle vi lida? Men då får vi fråga oss, men varför Varför får de lida i Kina? Varför får de lida i många andra länder? Det är nästan snarare så, varför skulle vi slippa undan? Vi ser att det drar ihop sig idag. Där religionssynkretismen, alltså uppblandning av religioner, är det som alla verkar för. FN, inom EU, påven efterfrågar en New World Order, en ny världsordning, ekonomiskt, politiskt, religiöst. Alla verkar för detta. Därför att vi ska rädda miljön, säger man. Och det ska bli världsfred. Och det säger Bibeln att så kommer det att bli. Men inte Guds väg. För världsfred, det kommer inte att bli förrän Jesus kommer tillbaka. Det är när Jesus återkomst. Den sista basunen, den sjunde basunen slut. När de döda ska uppstå. De i Kristus döda ska uppstå. Och vi, om vi lever, i alla fall de som lever och lämnas kvar här, eller överlevt katastrofen som det egentligen står i grundtexten, får möta Jesus på sjöarna. En del har den bilden att det kommer att bli så omöjligt den här tiden, så att vi kommer ju att dödas allihop. Men det är inte sant. Det är definitivt inte sant. Visst talar Bibeln om att martyrernas antal, ett antal som bara Gud känner, som ska fyllas. Det står ju så på Mörseboken, ni vet. Men alla kommer självklart inte att dödas eller att lida martyrdöden. Det kommer att finnas ett Guds folk i alla länder, över hela vår jord. När femte sigillet bryts i Uppenbarelseboken 6 och 11, det står om detta: åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och det blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, alltså martyrerna i himlen, tills antalet av deras medtjänare som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Uppenbarelseboken 13 och 15 om vilddjuret, antikrist. Det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbar vilddjurets bild. Men märk för att det står att kunde låta döda alla. Det står inte att alla kommer att dödas. Men det kunde låta döda alla. Det står faktiskt, ja, det står så, att det här vilddjuret, den globala världsregeringen, kommer att få makt över hela världen. Det står så. I vers 7 i Uppenbarelseboken 13. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok. Som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Men det finns övervinnare, en stor skara står det. En skara som ingen kan räkna, som kommer ur den stora bedrövelsen. De övervann honom. Så att antikrist kommer att få makt, detta världsvälde kommer att få makt över alla. Det är tydligt. Men han övervinner inte de som följer Jesus. För de kommer att övervinna honom genom lammets blod. Vi har våra hjärtan besänkta med Jesu blod. Och genom sitt vittnesbörds ord, Guds ord och vittnesbördet om Jesus. De älskade inte så sitt liv så att det drog sig undan döden. Ordet här att övervinna, det är att bära bort en segertrofé. Det är en seger alltså. Det är ett starkt ord för seger, att övervinna, i grundtexten. Som ni vet så vi läser som det står. Och jag får säga så här, jag respekterar dem som har en annan tro, som tror, många tror att församlingen ska ryckas upp till himlen och försvinna. Men det är så hemligt uppryckande, så att det är så hemligt så att det står i Bibeln, så att jag tror inte på det. Jag tror inte på det. Jag tror att vi kommer att vara med tills Jesus kommer synligt För det står ingenstans att han kommer osynligt. Det står att han kommer synligt. Allas ögon ska se honom. Johannes uppenbarelsebok 1. Och Jesus när han undervisar om tidens tecken, tidens slut och sin återkomst i Matteus 24. Där han räknar upp vad som kommer att hända. Och sen säger han strax efter den tidens vedermöda. Då kommer människosonen. Synligt. Som blixten från öster till väster. Alla kommer att bäva. Men då ska änglarna sändas ut till alla jordens hörn och samla ihop de utvalda. Det är de alla Jesus troende och möta honom på sjöarna. Och Paulus säger likadant. Tro inte att Herrens dag redan är här. Alltså den sista, allra sista tiden. Först måste avfallet ha skett. Och laglöshetens människa träda fram. Så beskriver han vad som händer. Och så säger han. Som Herren Jesus kommer att omintetgöra med sin muns anda. När han kommer. Med änglarna. Det är de heliga. Och hämtar oss upp. Det är tydligt och klart. Som det står. Nu vill jag berätta om två drömmar. Jag har haft flera drömmar sista tiden. Jag har aldrig drömt så mycket som jag förstår är Gud som talar. Den första drömmen befann, vi var några stycken, var Janne och jag och några till som befann oss i ett hus vid havet. Och det var ganska stort och ljust och fint. Och plötsligt så började ett oväder. Blåsa och ösregna och väldigt oväder. Och det stod ett litet fönster uppe så jag började regna in där. Så jag klättrade upp på någonting där och stängde igen det där fönstret. Och så tänkte jag för mig själv, vad skönt, det där var ju lätt fixat. Ungefär. Men så drogs uppmärksamheten åt andra sidan, inåt stadens centrum. Och då såg jag att det hade redan blivit en störtflod en bit bort. En översvämning, en fruktansvärt stark ström. Och människor bara for iväg i den där strömmen. De hade ingen chans att bromsa eller göra någonting. De bara for iväg med den där strömmen. Under tiden var det en man som hela tiden försökte distrahera mig. Och jag visste i drömmen att han försöker att få mig att bry mig inte om det där. Liksom hindra vaksamheten. Vad det handlar om. När jag vände mig om och såg på den här mannen så såg jag att hans tunga var som en ormtunga. Kluven tunga. Så började vattnet att närma sig. Sakta började rinna mot vårat håll. Och jag sa, nej nu är snart inte den här platsen riktigt säker heller. Så nu är det bäst, nu måste vi ta oss en ännu säkrare plats. Och så vaknade jag. Jag förstod att det var Gud som talade, för det var så kristallklart. Ni vet, man liksom vet redan, nästan i drömmen förstår innebörden av det. Det står ju inte djävulen något tillfälle. Och jag vet att det ordet i grundtexten är grekiskan. Det kan också översättas, ge inte djävulen någon infartsväg eller någon öppning, något fönster. Stäng alltså. Och det är det som man upplever nu liksom hela tiden, att Herren manar att göra upp allt. Att vi lever i överlåtelse, i bekännelse för honom. I ljuset med allting. Att han får rena vår hjärta, verkligen helga oss, verka i oss, förbereda oss. Och den som försöker att söva oss och försöker hindra oss att se och förstå tiden. Ja, det är ju lätt att förstå vem det är. Med kluven tunga. Men dessvärre så är det många idag som säger att det är spekulationer och profetiska spekulationer och så vidare. Och jag har hört på till och med någon konferens som var inne på nätet och hörde när man skulle undervisa ungdomar om den profetiska tiden. Och jag tänkte, men gode Gud, varför har de ett sånt ämne? De hade inget att säga, det enda de hade att säga. Det var ju för att det finns profetier, men vi får vara så försiktiga så vi kan inte tolka någonting, för det blir så lätt spekulationer. Det var ju för summan av det. Och jag tänkte, man stackars ungdom, de vet ingenting idag. De vet ingenting. Och det är naturligtvis ett stort bönämne detta. För tvärtom så uppmanar ju Jesus själv oss och hela Bibeln. Vaka och bed. Var vakande, var vaksamma. Se till att ni inte blir förvillade. Och hur ska vi kunna se till att ni inte blir förvillade om vi inte följer hans ord, om vi inte läser hans ord, om vi inte vakar och ser och ber den helige ande att öppna våra ögon så vi ser det som är viktigt att vi ser. Nästa dröm kom en vecka senare ungefär. Och nu befann vi oss också vid ett stort hus, en byggnad vid havet. Stor byggnad, rektangulär, högt i tak. Och det var glasrutor överallt, taket med. Och vi var mycket folk, det var fullt med folk där inne. I alla åldrar. Men helt plötsligt kommer en våg ifrån havet som närmar sig med en fruktansvärd fart. Och den stiger och stiger och stiger och stiger. Det var riktigt mörkt. Men man såg den här vågen och jag ser den fortfarande inom mig hur tydlig som helst. Den var så otroligt hög så jag tänkte, men hjälp! Den går högt över taket. Du har sett det med. Högt över taket. Och min tanke var, om taket rasar in nu då dör vi. Och alla såg det här. Så det var rop och ingen kunde göra någonting. Vi hade inte tid alltså att förflytta oss ens. Men vi ropade och liksom, och man, ja, det var liksom lite tumult där. Och mitt i det här bara kände, jag bara satte mig upp ner. Och bara ropade till Gud. Jesus, Jesus, hjälp oss, hjälp oss. Du vet att vi kan inget göra nu, hjälp oss Jesus. Så satt jag och bad. Och då öppnade ögonen igen. Då såg jag att vågen hade fortsatt inåt land. Den hade passerat huset redan, eller byggnaden. Och taket höll. Taket höll och väggarna höll. Det höll. Det var efter den första drömmen som jag först, det gick ett par dagar innan jag berättade för andra varför jag berättade den. Jag liksom tänkte på den och var den inne, men jag vet inte om jag tog den så jätteallvarligt först. Och det var bara att Janne var in på nätet och på en blogg så var det en länk till ett kristet radioprogram i Amerika. Där man tar upp profetier. I det radioprogrammet var det 5 personer som deltog. Det var minst 5. Alla hade fått olika tilltal och profetiska uppenbarelser från Gud. 3 av dem hade fått varsin dröm. Och alla drömmarna handlade i princip om samma sak som min dröm. Eller mina drömmar sen då. Samma sak. Där var också en missionär med som hade uttydningens nådegåva, vad jag vågade säga att han hade. För jag kände att när han utredde deras drömmar så utredde han min också. Eller bekräftade min, för jag förstod ju själv vad den betydde. Jag vet inte vad den här hemska vågen, denna hemska prövning står för. Jag vet inte det. Mycket tyder på att det kommer en ekonomisk krasch. Det är inte bara människor med profetisk gåva som har fått det. Utan också experter som inte alls är kristna. Särskilt i USA som varnar. De säger, det här kommer aldrig att gå. Det kommer aldrig att gå. De vet hur läget är med ekonomin i Amerika. Och en krasch där, det påverkar hela världen. David Wilker som varnar också i boken Synen för en krasch ekonomiskt. Jag vet inte om det är det. Det är mycket möjligt. Men jag vet att det finns ett beskydd för Guds folk. Och jag är övertygad om att detta talar om att vi lever i den sista tiden. Ni vet, Jesus sa, gå ut på gator och torg och vädja till människor, nödga människor att komma. Så att mitt hus blir fullt. Och det får jag säga att det var verkligen fullt där inne. Det var fullt där inne. Mycket människor i alla åldrar. Så jag tror att det är ett tecken på att vi lever verkligen i den sista tiden. Men det finns ett beskydd. Det finns ett beskydd. Det står i Uppenbarelseboken 3:10, ni vet, till församlingen i Philadelphia. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund. Igenom betyder det ordet. Igenom prövningens stund, som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Och församlingen Philadelphia, de hade inte mycket kraft själva. Din kraft är inga, sa Jesus. Men du har tagit vara på mitt ord och inte förnekat mitt namn. Därför fick de löftet. Det gäller oss också. Kanske är det ett löfte till den här församlingen, om löften är just för oss i vår tid. Att hålla fast vid Guds ord, inte förneka Jesu namn. Vår kraft är inga. Det är ingen tvekan om det. Men Jesus är mäktig att rädda oss igenom allt, vad som än kommer. Men det är viktigt att vi är vakna och vedjande. Att vi väpnar oss. Väpna er, skrev Petrus i sitt första brev 4:1. Då nu Kristus har lidit i kroppen, ska också ni beväpna er med samma sinne. Det kommer återigen, som Jesus sinne. Och Sven Reichman vet ju, han har en väldigt bra förklaring på den här versen, som jag många år inte riktigt förstod, för det är så konstigt det där, tycker man. För han säger ju det, väpna er med samma sinne som Kristus, till den som får lida till kroppen och slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Och vi har inte gått igenom några sådana lidanden, men hur väpnar vi oss? Jo, han säger så här, det är en inställning. Jag dör hellre än att jag kompromissar med sanningen. Jag dör hellre för Jesus än att jag kompromissar eller väjer för sanningen. Jesus är enda vägen. För denna världskyrka, denna sjuka, denna breda väg som du också fick i dröm. Den breda vägen. Den kommer att säga att alla religioner har samma. Alla religioner har samma värde. Och den kommer att förbjuda. Och det kommer börja snart i Europa. Det är redan beslutat. Det är lagar som man kommer att föra igenom. Säkert genom Lissabonfördraget. För det finns med i de här planerna. Det kommer att förbjudas att påstå att du har enda sanningen. Att just din tro skulle vara enda sanningen. Det kommer att förbjudas. Det vet vi sedan ganska lång tid. Man måste acceptera att alla religioner är lika. Alla har samma värde. Och det, man kommer att bekämpa all sån exklusivitet, som det kallas. Om man säger att Jesus är enda vägen. Fundamentalism och så vidare kallas det. Men Jesus har övervunnit allt. Nu har klockan gått iväg och jag. Jag vill bara avsluta. Ja, det är liksom inte, jag har inte följt mina anteckningar ens riktigt här, så jag har svävat ut i olika här, men jag känner bara att jag vill dela detta för att vi ska vara beredda. Och det är ingen skrämselpropaganda i Bibeln, det är inte för att skrämma oss, det är för att väcka oss. Och ännu mer förtrösta på Jesus, ännu mer söka oss närmare honom, att söka oss i en säkrare plats. Det är bara en sak. Det är överlåtelse och bön till Jesus. Ännu närmare honom. Han vill föra oss in på löftenas område. Så kom det ett väldigt starkt profetiskt budskap när han gjorde möte lördag söndag i Vrångö för någon vecka sedan. Förra helgen var det väl. Det var så här. Så säger Herren. Jag vill föra er in på löftenas område. Jag vill se dig där, säger Herren. Och jag vill utrusta min församling och ge min kraft till er. Jag vill se min församling på löftenas område för de tider som kommer. Jag vill lägga nöd i era hjärtan för den ni har närmast i livet, för den du ber för. Jag vill ge dig kraft att bära nöden för människor. För jag är segerförsten. Jag är A och O. Jag har en hjältes kraft i mina armar, säger Herren. Frukta inte för vad som ska komma. För du ska få vara på löftenas område. Och jag ska omsluta dig. Och vara en eldsmur omkring dig, säger förlossaren. Så frukta inte, men låt mig få se dig på löftenas område, säger Herren. Vilket underbart budskap. Det gäller oss alla. Löftenas område. Och det intar vi bara genom bön. Bön. Och löftena, de kommer uppfyllas. Det är mänskligt omöjligt, men för Jesus är inget omöjligt. De vi ber för. Var och en. Era barn och barnbarn och vad det är. Släktingar och vänner. Arbetskompisar. Gamla klasskamrater, jag vet inte allt man ber för. De ska bärgas. Många kommer att bli frälsta. Det var också ett telefonsamtal vi fick på grund av hemsidan. Och delvis det här. De här drömmarna som jag skrev ner och vila ut där. Och en av vänner som vi känner väl som hade fått ett mycket allvarligt budskap en natt. Också om mycket svåra tider och prövningar som kommer. Också över Sverige. Men hon hade fått. Många kommer då att bli frälsta. Många kommer att bli frälsta. Men många kommer också att kallna. Och vända sig bort ännu mer ifrån Gud. Det fick hon. Men många kommer att bli frälsta. Vi håller fast vid de löftena. Håller oss till Jesus. Jag känner lite som att man får lägga nästan allt inför Guds ansikte. Som Hiskia gjorde. Jag har en bilden haft den i flera veckor. När hoten närmade sig, jag var omringad och han hade ingen utväg. Och han kunde inte strida, han kunde egentligen inte göra någonting. Han tog det senaste hotbrevet han hade fått och bara gick in i Guds hus och väcklade ut det inför Guds ansikte. Och så bad han och ropade till Gud. Och Gud svarade. Han svarade direkt. Och Gud stred. Gud stred själv och slog fienderna, assyrens läger. Så att de väjde undan. Och Gud sa själv att fienden kommer inte in i denna stad. Det var Jerusalem. Fienden kommer inte in. Gud själv beskyddade. Och det är så för oss. Likadant för oss idag. Amen.